just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ska få stämning? Sätta igång.
Sätta igång... Vilken otrolig jingle vi har.
Ja, tack Krunestuds. Och välkomna ska ni alla vara till ett nytt avsnitt av Recept, tack.
Vi har båda haft semester.
Ja, vi har ju firat påsk på olika sätt. Ja. Fast på samma sätt.
Ja.
Kan man säga.
På samma geografiska punkt på södra Gotland. Mm. Där vi håller till ibland. Och det händer någonting sjukt. Eller sjukt, men det händer någonting med mig när jag kommer dit. Att jag bara... Jag vill bara stå i köket hela tiden. Mm. Jag vill bara ta mig tid och jag vill också, jag blir någon sorts nördig så här, lokala råvaror människa och vill bara köpa lamm från grannen och plocka saker i skogen.
Ja, och det blir ju sympatiskt och trevligt när man är på landet på det här sättet. Men om man är en sån person på Södermalm, då blir man liksom lite skitnödig.
Ja.
Men där känns det, när man är på Gotland och där nere på Sudret, då känns det som att man ska göra så.
Ja.
Alltså, det är inte någon så här, det är inget pås, utan
nej.
Det är liksom det är bara en del av hur man lagar mat.
Nej, precis. Det är inte så här gå till bondens marknad en söndag i sotarmässa och köpa organiska tomater från Nibblegård.
Ja.
Nej, det är gris, men du förstår vad jag menar.
Ja, jag fattar.
Det är mer äkta.
Ja.
Samtidigt får man akta sig så man inte blir en sån här liksom, hjälp, vi har köpt en bondgård person.
Nej.
För det är inte heller mysigt.
Det är ingen som vill. Ja, men det som du säger, det här med när man kommer ner dit och man vill laga mat hela tiden.
Ja.
Det är också det att typ allting kretsar kring middagen som ska ätas på kvällen.
Ja.
Alltså hela dagen går åt till att liksom förbereda och köpa saker och liksom planera inför kvällen.
Ja.
Att det är tillvaron. Och det är ju egentligen det man skulle önska alltid att det var så. Men det finns ju ett liv också.
Ja, och det är där också man börjar alltid... När man sitter på färjan hem sen sitter man i de här tankarna så här. Det är så här jag vill att mitt liv ska vara jämnt. Det är hit jag vill komma i mitt liv. Och det är också oroväckande för att det är typ... Jag vill bli pensionär.
Exakt.
Nu. Du vill bara stå och fundera på vad du ska laga.
Ja, precis.
På kvällen. Och tiden däremellan så ska du gå en liten promenad och kanske liksom påta lite i trädgården.
Mm. Ja, för det är just det där med när man är nere på liksom sitt ställe så är det ju inte bara heller maten, utan det är liksom hela dagen går åt då till för nummer ett planera maten, men däremellan ska man också fan, man kanske ska röja ner den där häcken, man kanske ska elda upp det där riset.
Mm.
Allting blir som det som man typ känner att urmänniskan är tänkt att göra.
Ja.
Att liksom, man ska liksom rå om sitt hem och så man ska lägga mat i sin mage.
Ja.
Och liksom bara så här, ja, vara enkel.
Ja.
Det är skönt.
Det är väldigt skönt. Och då får man också, när man kommer hem och plötsligt öppnar datorn och det bara plingar till och man kollar kalendern och man ser hur mycket man måste göra som inte har med de härliga grejerna att göra. Och så tänker man så här, fan, jag måste lägga om mitt sätt att leva på.
Fast då kanske man, då kommer ju allt det där försvinna, all den här liksom avkopplingen som man upplever när man åker dit i några veckor på sommaren och någon vecka här och där. Det kommer ju bli en vardag som inte alls uppbringar samma liksom lycka.
Nej.
Så att
en tisdag morgon i november i liksom styv kuling och frost, då har man inte kanske alltid den inspirationen. Så det är nog bra att ha någon sorts växelverkan där. Men fan vad det är, jag har lagat så mycket härlig jävla mat. Vi har en bonde där nere, du vet ju vem det är. Så man kan köpa lokalt producerat lamm liksom, direkt från gården. Och det är så jävla mysigt att man handlar lokalt.
Mm.
Och så bara kretsar kanske, det mesta kretsar kring lamm. Och så tänker man, vad kan man göra för olika grejer med olika lamm? Och det är så jävla mysigt. Mm.
De här dagarna jag var där, så jävla sjukt att jag inte gjorde en enda lammrätt.
Nej.
Det är märkligt.
Men vad gjorde du istället?
Vi ska prata om en rätt som jag gjorde på Gotland nu, idag. rätten, dagens avsnitt handlar egentligen.
Vilket leder oss in på dagens rätt.
Ja, och jag hade en entrecôte på ben. Mm. En tomahawk.
Mm.
Den gjorde jag med en klassisk jävla god potatisgratäng. Ja. Och en salsa verde till.
Vad är salsa verde för något nu igen?
Ja, det är en grön salsa baserad på persilja, kan man säga.
Just det. Det är inte chimichurri.
Nej, det är inte chimichurri. Vi ska kanske ta en liten snabb här och kolla vad.
Jag har faktiskt ett chimichurri-trauma som jag kan gärna berätta om.
Ja, berätta.
Det var, jag skulle fira midsommar i Fjällbacka för 3 år sedan.
Ja, just det.
Och var på en stor tillställning där det skulle grillas på någon brygga. Otroligt vackert i Fjällbacka.
Mm. Ja, fy fan.
Alltså det är så jävla fint. Det är nästan för fint.
Ja.
Det är också alldeles för svennebanan normativt där nere. Det är bara seglarvästar och vita överklass göteborgare som springer omkring i seglarskor och låter som Stefan och Thomas.
Men det är väldigt fint.
Men det är väldigt vackert. Men man borde bara liksom byta ut alla människor där. Ja, nej, fan. Kan man säga så?
Nej, det kan man inte.
Nej, det kan man inte. Men
men du har rätt.
Ja, jag har rätt. Men jag skulle göra då, jag tog på mig att göra en chimichurri.
Mm.
Och jag köpte med mig alla ingredienser från Stockholm, tog med mig ner och sen kom vi fram till den här tjejen som vi skulle bo hos, hennes otroliga sjöbod liksom. Och det är direkt så åkte det fram en hink med färska havskräfter, snaps, bubbel och liksom öl på bryggan. Och vi fick sån jävla feeling tidigt på dagen. Så, vilket som det blir om man kommer fram på midsommar från strålande sol. Matlagningen blir liksom, ja men det gör vi sen. Men så till slut börjar närma sig så här, nu ska vi snart iväg på den här grillmiddagen med massa, var jättemycket folk. Och jag kände inte alla, så att liksom, kommer man och ska göra en chimichurri så ska man göra det bra.
Mm.
Så jag började hacka alla grejer. Det är jävla massa örter och chili och olja och grejer. Och den ska ju liksom bli så där extremt komprimerad i smaken och mustig. Och man ska inte behöva så mycket. Man ska bara sprinkla det över köttet liksom. Men jag, och så här är det en jävla massa lime. Men i den här sjöboden så fanns inget zestjärn.
Nej.
Så att jag fick lite panirre där, men jag tänkte jag löser det, jag skär av skalet tunt skär jag av små liksom, du vet, sådana här strängar av skalet, och sen finhackar jag det och jag har i en jävla massa i såsen och sen när jag liksom har mixat det här och börjar smaka av så det är så jävla beskt så att det finns inte på kartan hur beskt det är. Och då ser jag ju, för att också i min jävla fåfänga som håller på med, så la jag ut på Instagram hela processen. Liksom. Nu ska jag göra en jävla kanon-chimichurri här. Och sen så ser jag då, börjar märka liksom att jag får lite kommentarer så här. Fan, du kan inte ha med det vita i limen i chimichurri. Det kommer bli bäst. Och så smakar jag, och det är så jävla bäst. Alltså det är så bäst, det är som batterisyra i skiten. Och det går inte att rädda heller.
Nej,
jag har lite mer olivolja och jag försöker sockra upp det lite. Det blir bara ännu värre. Ja. Och sen, men jag tänker, jag måste ändå ha med mig den. För att jag liksom, men sen så när vi grillar så tänker jag så här, ta bara pyttelite, så här, pensla på lite typ innan du grillar, så kanske det liksom karamelliseras upp och så här. Nej, det blir inte bra det heller. Så att den där chimichurrin bara står och jag får liksom bara be om ursäkt och varna folk för den här chimichurrin. Några tar lite vid sidan för att vara snälla, men det är totalt misslyckande. Sen dess har jag inte vågat göra en chimichurri.
Nej, bra.
Bra.
Men alltså, för det är just det där med att man ska ha... jag har ju köpt ett microplane, som det heter. Alltså, allt som jag river med är ju microplane. Det har ju sån här avlång.
Ja, just det.
Liksom,
ja, men
jättefin, fin liksom.
Ja, det är ju otroligt bra att ha hemma.
För då kan man också... Det är lättare då att just det här att när man ska riva citrus.
Ja.
Då är det väldigt lätt att inte komma in till det vita. För att liksom, det tar så lite åt gången. Så man kan vara lite försiktig. Så här. Ja. Men tar man liksom ett rivjärn så får man ofta med lite vitt.
Det är väl 2 strokes som är facit när det gäller citrus.
Ja, men det är ju vidrigt när det inte blir bra.
Ja.
Men jag gör i alla fall en salsa verde och den har ingen zest i sig. Utan den har ju citronjuice. Men det är liksom persilja, sardeller, vitlök, kapris, citronjuice, olivolja som man mixar.
Mm.
Som blir som en sån sås.
Mm.
Så jag gjorde det som en... Ja, den såsen gjordes först och sen ställer den i kylen så den får sätta sig och smaka upp lite. För det är alltid så med den typen av såser. De kan man inte göra direkt ju.
Nej.
Utan den måste man ju... Att man mixar den och sen så in i kylen kanske en timme så att den går ihop lite.
Mm.
Det är väl gott till grillat ju.
Ja.
Det är ett syrligt, bara fräscht till kött.
Och inte så här stabbigt som någon bea, utan det är
nej,
liksom
precis.
Lite... Man mår inte piss efteråt.
Nej, men däremot så är det ju stabbigt med min
gratäng.
Så att den behövs en fräschör till den.
Ja.
Och jag grillade ju kött då.
Ja.
Det är ju roligt.
De här tomahawkstekarna, jag tycker också det är jävligt trevligt att göra. Mm. Det finns ju också olika skolor med såna här stora stycken kött.
Ja, alltså det är ju jävligt spännande och kul att laga eller att grilla ibland, för att det är liksom, det är ganska svårt. Jag tycker inte att det är inte optimala sättet att tillbereda kött ju.
Nej.
Grilla.
Nej.
Det är lite ojämn värme.
Ja.
Man liksom har inte helt så full koll på den.
Nej, man kan inte ösa heller.
Nej, inte ösa.
Det är det vackraste vi har.
Ja, alltså det är sånt här, jag kan tycka i grunden att grillning är lite så här överskattat.
Ja.
Men det är också en jävla härlig känsla när man grillar. Om du har en rå köttbit, lägger den på grillen,
ja,
och liksom får den perfekt. Då känner man mig också som en urmänniska, ja, när man liksom lyckas med det där.
Ja.
Och då finns det ju olika skolor att grilla kött.
Mm.
Det här är ju en tjock bit. En tjock entrecôte-bit.
Mm.
Som liksom är kanske, kan det vara 5-6 cm tjock.
Mm.
Vilket gör att du kan inte bara grilla den på den högsta värmen varsin sida och sen blir den klar. Då blir den då i mitten.
Ja.
Så då finns det ju det här att grilla på direkt och indirekt värme.
Just det.
Som gör att man gör om egentligen processen som en ugn gör.
Ja.
Typ när man ska liksom steka i panna först och sen i ugnen på låg värme så att liksom det hinner gå klart i mitten.
Ja.
Det ska man då göra med en grill på indirekt och direkt värme.
Just det.
Och när man gör det, har du koll på det där?
Ja, du gör ju hela kolbädden på ena sidan av grillen.
Ja.
Ja, och fjuttar på där. Och där har du extremt hög värme och sen kan du sätta den på sidan och sätta på locket sen när du ska
gå klart. Så att man använder det som, exakt. Det är just det där.
Och jag har inte helt lätt ändå om man inte har en så här premium. Både du och jag har väl bara någon vanlig jävla Biltema klotgrill.
Jag har ju inte det riktigt.
Du har steppat upp.
Ja, men den är ju från Coop i alla fall. Men det är ändå en sån här, det är en gasolgrill jag har.
Aha.
Med liksom lock och hylla. Det är ju det som är jävla härligt att ha en hylla ovanför.
Gasolgrill känns inte så urmänniska.
Nej, men det är ändå grill.
Men du har ingen kol. Du får ingen kolsmak. Alltså, jag är otroligt skeptisk. Ja. Gasolgrill. Jag är nästan lite besviken på det.
Ja, okej. Men jag har också en kol. Jag har en klotgrill också.
Ja, okay.
Men den börjar ge sig. Jag har en sån bra Weber klotgrill. Men den är inte så bra längre.
Nej, vi är inte sponsrade av Weber, ska vi säga.
Nej, det är vi inte.
Men kanske kan bli.
Ja, det hade varit mys.
Mm.
Det hade varit jävligt bra.
Mm.
Nej, men det är grillarnas...
Broil King.
Ja, grillarnas pappa.
Ha en sån jävla Broil King ute på sin uteplats. Det är också goals.
Ja. Jag har ju då en gasolgrill, det har jag.
Ja.
Vilket är liksom lite lättare att styra också än vad jag är en kolgrill.
Mm.
Så att man liksom först, när man har sitt stora köttstycke, så bara salt och peppra ordentligt på båda sidorna.
Mm.
Och sen så då högsta jävla karetan på sin...
Så man saltar mer än man vågar.
Ja, man ska ju det. För den är väldigt tjock, den här biten.
Mm.
Och sen så man har ställt igång kolgrillen, så tar man på, eller har man locket på, så får man upp en så här högsta värmen överallt. Så står min har en termometer, då står det så här 300 grader varmt. Liksom. Mm. Öppnar upp den, lägger på den där, sätter en ordentlig yta på båda sidor så den blir fin. Och så sätter också en termometer i mitten på köttbiten. Nära benet är ganska bra då. Om det är en tomahawk steak.
Just det.
Så nära benet, där den är som tjockast. Mm. Där liksom är det bäst att ta temperaturen.
Mm.
Och sen då så vrider man ner temperaturen på den här grillen till hälften ungefär på de här lågorna. Och lyfter upp köttbiten på hyllan. Och så då stänger man igen locket igen. Så att den försöker hålla temperaturen i ugnen, eller i grillen, på ungefär mellan 100-150.
Mm.
Och sen så får den gå där, liksom, ligga där i typ en kvart kanske. Liksom man får liksom vända på den hela tiden så att den blir tillagad på båda sidorna på ett bra sätt. Liksom, ja. Så att saften åker fram och tillbaka. Det är som en rotisseri nästan, att liksom, man vill vända på den hela tiden och få ut allting. Min termometer jag har från Ica pajar ju när jag gjorde det här.
Så du fick då gå helt på feeling?
Ja, det var ju jävla spännande. Det gick jättebra. Men det är inte lika lätt. Ska sägas.
Nej.
Men man ska kanske ha en bra termometer. Jag köper liksom kanske 7 gånger om året köper jag en ny termometer från Ica.
Ja, jag gjorde förra sommaren, så tänkte jag nu ska jag ta det till next level och steppade upp och köpte någon sån här jag kommer inte ihåg exakt vad den hette. Men det var en sån här, köpte på nätet. Den är liksom så här, den är en otrolig liten sticka.
Mm.
Alltså trådlös.
Ja.
Bluetooth. Som du kan koppla till din telefon.
Ja, ja men ja.
Och den mäter både innertemperaturen i köttet och yttertemperaturen i ugnen.
Okay.
Eller grillen. Och sen då på din app så ser du så här, okej. Okay, yttertemperaturen 200 grader, innertemperaturen 31 grader på köttet. Och sen skriver du hur du vill ha den, medium rare. Och då blir det som en mätare där yttertemperaturen och innertemperaturen liksom möts på hälften. Liksom. Och där är den klar. Och så beräknar den. Den är klar om 32 minuter. Otroligt. Då är den medium rare.
Men det här måste jag köpa direkt, känner jag.
Ja, den pajade efter en sommar.
Aha, ja.
Mm. Så att, det är det där. Skit i den jäveln.
Ja. Alltså, det är, jag tror att det bästa är att ha en icke-digital. Alltså en sån här klassisk jävla järn, stor jävla pinne bara rätt in och så står det på den.
Det är rustico.
Ja, men jag tror att det är, egentligen är det bästa.
Ja. Det bästa är ju om man är någon sorts människa som bara inte behöver termometer.
Ja, och det gjorde ju inte jag nu, så nu funkar det ju ändå. Men det här liksom, det här att tillbereda kött på det här sättet, det liksom tar ju ungefär lika lång tid som att göra det på låg temp i ugn. Alltså det tar ju kanske 5 minuter på varje sida och sen så tar det säkert 25-30 minuter på, uppe på hyllan så att säga, ja. I grillen.
Men det här med att man inte, för det när man steker entrecote hemma så är det ju, alltså vi gillar ju båda att ösa va?
Mm.
Och det, när du grillar så kan du inte ösa.
Nej.
Men det tar du igen på att det är härlig smak på kolgrillningen och sådär.
Ja, nu har jag inte kolgrillat.
Nej, just det. Nej men att det bara är grillat.
Ja,
att, att man får den
ja, men
det
får ju
istället.
Liksom, ja men exakt, det får man ju istället. Du får ju liksom förkolnade grillränderna liksom.
Och entrecote är ju fett i sig. Ja.
Så, att det, så det funkar ju jättebra. Ja. Men det här ska man ju, alltså allting som är, alltså jag tänker köttbitar som är mer än 4 centimeter tjocka jobbar jag med liksom direkt, indirekt grillning.
Mm.
Annars kan man ju bara flippa den liksom, om det är en tunn.
Ja.
Men den tar så lång tid ungefär. Men man börjar ju då inte med det såklart. Jag börjar med min salsa verde. Och då är det egentligen bara, du vet, sopa ner allting i en mixer och köra.
Ja.
Alltså det, som jag sa, det är vitlök, citron, plockad bladpersilja, sardeller i olja som man tar ut liksom. Och sen så har man kapris som är sältan. Och sen så har man då massa citronjuice och olivolja och svartpeppar.
Mm.
Och så mixar man det in i kylen färdigt. Så gott.
Då är det klart.
Ja, men den är klar.
Mm.
Får den stå och smaka till sig. Och sen så är det bara då att börja med sin potatisgratäng. Gratäng är, tycker jag nu ska jag säga det. Det är det bästa jag vet.
Ja, det är fan jävligt gott alltså.
Bortglömt, tycker jag.
Ja, det är väl lite frowned upon att det är så här 90-tals lyxmat. Typ.
Ja.
Men det är också svårt att få till på ett bra sätt. Alltså, ofta när man kan man få den alldeles för vattnig, eller alldeles för stabbig, eller alldeles för torr.
Mm.
Eller, det var något avsnitt av Mästerkocken här nu när Tom Sjöstedt slaktade någon som gjorde potatisgratäng och kallade det för ostgratäng. För han tyckte att det var för mycket ost.
Ja, det tycker jag. Det vet ju ni som lyssnar och även du att jag tycker även det också. Ost är inte bra.
Nej, men lite ost måste man väl ha på gratängen, eller?
Ja, det tycker jag på toppen. Ja. Men många blandar ju ihop sin gratäng. Liksom, alltså, de tar ju ost i själva.
Ja, mellanlagarna som när man gör lasagne. Typ.
Och det tycker jag blir för stabbigt, helt enkelt. Jag vill veta hur jag gör en gratäng. Eller hur gör du med gratäng? Alltså, vad har du för tricks?
Nej, men jag har ju börjat... Jag gör inte så ofta gratäng, men nu har jag börjat så här... Det är också för att min morsa gör så, men det är att hon förkokar skivorna i gräddmjölk.
Ja, och det är inte jag i och för sig. Men...
Nej, men alltså att man skivar upp all potatis och sen in... Man lägger inte bara direkt ner i gratängen, utan man kokar det först i... gräddmjölk.
Mm.
Eller smörmjölk. Mm. Vad fan.
Ja.
Grädde.
Ja.
Och vitlök och krydder först. Och sen kör man in den i gratängformen med ost.
Ja, okay.
Och sen är det klart.
Ja, men då, det är liksom två olika. Det låter gott och bra.
Mm.
Verkligen. Men jag har hittat ett sätt som jag tycker går jävligt fort att göra. Det är jäkligt enkelt att göra.
Mm.
Och det blir aldrig dåligt.
Sånt gillar vi.
Ja, det är ju härligt.
Ja.
Nu rätt ska man ha en mandolin.
Just det.
Det är det bästa.
Alltså, blir det inte för tunna då? Nej.
Man kan ju ställa in.
Just det, precis.
Så det måste ställa in tjockleken.
Ja, vad har du för tjocklek då?
Ja, men kanske 2 millimeter.
2 millimeter?
Mm.
Det är ju pisstunt.
Nah.
Det är ju bladtunt.
Nej.
2 millimeter, det är ingenting.
Ja, men, ja, det är klart att de ska vara det.
Alltså, om du håller en skiva i handen, böjer den sig då? Sladdrar den
till? Absolut.
Ja.
Ja, jag tycker verkligen att det är viktigt i en gratäng. Att när man har mycket tunn potatis, Så att det liksom, alla blir ju jättemjuka, givetvis är de så tunna. Men att liksom, det blir så många lager då. Så att det blir väldigt krämigt av att det är så många lager. Liksom. Istället för att ha liksom, en, kanske en halv centimeter tjocka. Eller centimeter nästan. Då blir det som så här, det blir för mycket potatis tycker jag. Jag vill ha liksom bara krämigheten och det där göttigheten. Så jag börjar med det. Jag skalar först. Och sen så mandolinerar jag upp all potatis jag har. Lägger det i en form. En form då som jag har alltid. Jag gör sällan, men man, att man inte lägger, alltid lägger bakplåtspapper i alla former, så slipper man dem på det brända.
Bakplåtspapper under en potatisgratäng?
Ja, i hela, bara att klä in hela den. Alltså helt. Så att du har den där, så är den där. Och sen så slipper du liksom ha det, stå där och nöta.
Men då tänker, man tänker väl, en lekman som jag tänker då, att pappret bara ska klibba ihop och bli en del av gratängen och bara skitstruligt.
Nej.
Men vadå, om, vadå du förutsätter att all vätska är borta när du är klar?
All vätska är inte borta. Vad menar du?
Men när du ska lägga upp, när du ska hälla upp, när du ska skära upp den.
Ja.
Är det bara slabb, pappersslabb i botten då, eller vadå?
Nej, det blir ingen slabb. Nej. Alltså den håller ju, alltså den sitter ju där. Det är som en båt där det bara ligger i.
Ah, ja, okej. Okay.
Ja, jag tycker det är väldigt bra att använda
bakplåtspapper. Ja, men det låter skitbra, för att det finns ingen värre än att
skrapa
bort sotad liksom potatis från potatisgratängformen.
Nej, så man klär in både sidor och botten.
Ja, okej. Okay.
Lägger sin tunt skivade potatis där. Och sen så tar man jäkla massa vitlök.
Ja.
Krossar den, hackar den fint. Och sen så kokar man upp den tillsammans med lika delar mjölk, lika delar grädde. Vitlöken alltså. Värmer upp den. Och när den börjar koka, ställer mot sidan, så får den svalna lite. Men liksom, då kommer alla vitlök ut i den här grädden liksom, ordentligt. Man kan hacka liksom vitlöken fint också, så att den kommer ut direkt i smak liksom, i vätskan. Och sen så då låter man den bli lite kall, så man liksom, man ska använda händerna sen. Lite, kanske 50 grader kanske max. Och sen så då har man sin potatis där. Och så fyller man på med grädden som är smaksatt och varm, så att den liksom precis täcker. Och sen så blandar man runt allting med liksom händerna. Bara lyfter potatisen och bara vänder runt det där, så att det verkligen får
allt
ut smak.
Allt
liksom.
Ska med.
Och sen så på med massa salt och peppar. Det är också här mycket mer salt än man tror ju. Och sen, det som är så gott här också, innan man kör in ugnen, det är att stoppa ner fingret i den här grädden. Och liksom bara känna den här. Nu är det perfekt sälta, nu är det perfekt mycket vitlök, perfekt mycket peppar. Och bara veta att det här ska gå in i ugnen nu. Det här ska gå in i ugnen nu och bara liksom gifta sig ännu mer. Och så ska sköta sig själv, och jag vet att jag har gjort allting rätt. Och så här ska bli så gott.
Här kommer väl det som jag tror skiljer dig från de flesta. Det är revolutionerande för potatisgratäng fans.
Ja, jag tror det. Ugnen sätter man på 200 grader. Sätter man in hela den här nu, så kommer ju då, innan gratängen kommer bli så här mustig och stabil, så här krämig, så kommer det hinna bli bränt på toppen ju. Så att man gör, istället för att stoppa in den bara, så tar man då tar man folie, vanligt jävla aluminiumfolie, dra över den, och sen in i ugnen.
Från början.
På 200 grader.
Ja.
Så att det inte får någon färg. Nej. Och då kan den gå där och bara liksom koka ihop. Och bli som en jävla liksom mysmassa av gott. Och sen så när det har gått, då kan det ju, man kan ha in den i en timme, eller alltså över en timme.
På 200 grader?
Ja, det händer ju ingenting. Det är bara att det liksom...
Det blir ett sönderkokt och mos.
Nej då. Men ungefär efter en timme när den har gått där och verkligen potatisen är ordentligt jävla genomkokt och grädden börjar tjockna till, då får man ju den här ostiga känslan, så att säga. Det blir ju liksom krämigt då. Då tar man ut den, och sen så höjer man till 225 på ugnen. Skicka in den igen i liksom kanske 10 minuter, så att den hinner sätta sig lite. Så att det inte liksom, att den hinner bli lite yta. Ta ut den igen. Och sen lägger jag på västerbottenost och så här ful mozzarella. Alltså Icas liksom färdiga på toppen. För då sjunker inte den heller ner i gratängen.
Nej.
För då har man fått lite yta från den här sista skjutsen. Och så ligger den på där, och sen så kör man den kanske i en kvart till.
Okay.
Så att den får, tills den får fin färg. Då får man liksom en ganska så här, en fin gyllenbrun ostyta. Och sen så då när man drar igenom den med skeden när man ska lägga upp sen, så kommer liksom osten ligger tajt på, och sen så blir det bara krämigt in i helvete under. Och då får lite krisp där på toppen.
Ja.
Och den här jävla feta krämheten. Alltså det är så... Det är
lager och texturer. Det är ett bra hack.
Det är liksom jävligt lätt att göra så.
Ja.
Och då går det fort. Behöver inte förkoka. Alltså det här som du sa att din mamma gör. Att hon förkokar potatisen.
Ja.
Det är lite mäckigare ju.
Ja, allting, det
liksom. Men det här är bara liksom rå potatis, varm grädde.
Ja.
Och grejen är då att ha hälften mjölk, hälften grädde.
Ja.
Så att det inte blir för stabbigt.
Ja, en grej som många tror jag gör fel med potatiska tänk också, det är att man gör den så att den är klar precis innan man ska äta. Så att den inte hinner sätta sig.
Exakt.
Så att folk sitter med helt utrunnen potatiska tänk. Den måste, det är samma sak med lasagne.
Ja.
Den ska ju helst egentligen göras mitt på dagen och sen kylas ner och sen bara värmas på innan servering.
Exakt, och det här kan man, det är så skönt. Nu, den här rätten gjorde jag när vi var på Gotland nu. Det här med hela dag grejen liksom.
Ja.
Man kan ju då göra den typ klar 2-3 timmar innan.
Ja.
Och sen så kan man ju gratinera den.
Ja, just det.
När man ska köra den liksom.
Ja.
Så att den blir härlig och fin.
Ja.
Men nu gjorde jag inte det. Nu är den ganska, ganska bra tajmat liksom.
Ja.
Men den är så pass liksom stabbig så den rinner inte ut så där som man är van vid det.
Nej.
Så köttet gör man ju under tiden. Helt enkelt.
Fan vad gott.
Ja, men alltså det där är ju gott.
Ja, och sen hade du då entrecôte som blir klar. Den bara trancherar upp så där. Så det blir en liten fett. Det är också i dem alltid i såna där T-bones, så är det också, det blir en fett kappa i mitten av köttbiten när man skär upp.
Ja, exakt.
Ja, det är så jävla mysigt också.
Ja, det är riktigt trevligt. Så det är också det här med, vi är mycket inne på urtidsmänniskan, men just att jag grillar ett jävla stort kött med ben.
Ja.
Det är någonting med det.
Ja.
Som blir jäkligt vackert.
Ja, och man tar i benet när man vänder på det. Då känner man sig.
Ja. Ja.
Oj, oj, oj.
Och sen så är ju då den här salsavärden väldigt viktigt i den här rätten.
Ja.
Tycker jag. Och här tycker inte jag man ska ha en sallad till.
Nej.
Alltså jag tycker sallad till gratäng blir inte, det blir pass, jag vet inte, jag gillar inte det.
Nej, du har ju grönt i salsan.
Ja.
Alltså, ja, verkligen, jag är med.
Har du någon grillsås som du tycker så mycket om? Att liksom, alltså som är en grillsås helt enkelt, till kött.
Jag har en sån här turbosås ibland som jag gör när jag är stressad.
Ja.
Och bara till grill. Och då, det låter kanske, det är konstigt, men det är tomatpuré, vitlök, parmesan, olivolja, crème fraîche. Det är en kall sås.
Ja, gott.
Som bara blir så här, den blir så här parmesanig, tomatig, fräsch, kall och god. Och går skitsnabbt. Den svänger man ihop på 5 minuter.
Ja, men det är bara som alltid finns i tillgänglig.
Vad jävla bra gucka.
Ja, jävla bra, tycker jag. Jag brukar göra en jalapeno aioli ofta. Till, men då har jag inte till gratäng, utan det är till om man grillar kött och sen så har man, du vet, ugnsbakad potatis bara till.
Ja.
Då vill man, då tycker jag det är gott att ha en jalapeno aioli.
Du gör bara en vanlig aioli fast du liksom mixar i jalapenos.
Det man gör med jalapeno är att man grillar jalapenon hårt.
Mm.
Så du vet, så den blir så svart.
Ja.
Så tar man av den, hackar ner den. Liksom. Ja. Och sen vänder man i den liksom, i den här aiolin. Och sen så smakar upp med citron liksom.
Ah, ja.
Det är, alltså, för då får man ju den grillade smaken från aiolin, eller från jalapenon och hettan och styrkan därifrån. Och sen så feta aiolin och så syra från citron. Det är en väldigt bra så här.
Jävla gott.
Bara god till kött.
Fan vad det ska grillas i sommar.
Ja,
helvete.
Ja, men det där är ju väldigt trevligt.
Ja.
Vi är den här veckan sponsrad av Bosch och framförallt köksmaskinen serie 6.
Serie 6, maskinen som kommer få både dig och mig, och, eller redan har fått både dig och mig att börja baka mycket mer än vad den gör. Och detta gör vi då med hjälp av Bosch serie 6. En av anledningarna till att den är så jävla bra är ju också att den har en unik 3D-rörelse som ser till att degen arbetas ordentligt och att alla ingredienser fångas upp i botten av skålen. Den har också sensordrivna program som gör att maskinen känner av till exempel när degen är färdig, har knådats tillräckligt, och den stannar då när degen är perfekt knådad.
Vi kommer ju släppa ett extra avsnitt snart där vi har en gäst.
Mm.
Zeina Mortada.
Ja, så jävla Saina's härlig. Kitchen. Så jävla härlig kvinna. Älskar henne.
Saina är ju en mästare på brödbakning. Och hon använder ju själv serie 6. Så man förstår ju ändå att det är bra grejer där.
Ja, den är också så här rejäl stadig. Den kan alltså bearbeta upp till 3,5 kilo deg i den här 5,5 liter skålen. Så du kan göra ordentliga degar i den här. Integrerad timer. Våg. Att den har en inbyggd våg. Så du behöver inte hålla på och måtta upp med decilitermått eller någonting. Du kan hälla på tills du ser att det är rätt mängd gram.
Ja, och inte bara att den har en och två vågar till och med. Det är både den som är i själva skålen och så har du upp på själva armen där själva kroken sitter i. Så finns det liksom ytterligare en våg.
Något som tyder på ett väldigt stor maskinslugn är ju att man kan få prova på hemma 100 dagar. Med friretur. Ja. 100 dagar. Jag har ju länge drömt om att bli mer som min mamma. Min mamma, när vi är på landet, då bakar hon ju bröd varje kväll. Vi är 12 pers där, då bakar hon frukostbröd till alla som är färskt på dagen efter. Jag vill ju föra det här vidare. Där är ju Bosch serie 6, det är lösningen för att den är så enkel att använda.
Bosch serie 6 finns att köpa hos Power. Och där kan man även läsa mer om själva köksmaskinen. Vi tackar Bosch.
Vi tackar Bosch. Vi tackar Bosch. Och vi påminner också om att det snart kommer ett specialavsnitt med Bosch och Zeina.
Danke.
Dankeschön.
Vi är den här veckan sponsrade av 7-Up Zero Sugar.
Yes. Den här underbara läsken med citron och limesmak som du ju också då finns i 7-Up Zero Sugar. Det är ju ändå en väldigt bra måltidsdryck.
Ja, men alltså det är ju det. För att om man tänker på det fräscha och lätt. Det är svalkande.
Det är citron och lime.
Upplyftande citron och lime, förstår du? Alltså ja. Det är klart att nästan, jag tror faktiskt inte det finns någonting egentligen som blir sämre, alltså mat, av att dricka 7-Up.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Alltså så här, den smaken är så pass liksom ren och clean och liksom svalkande och allt det där. Mm. Du fattar?
Jag tänker nu närmar sig Valborg här. Det ska ändå komma lite värme. Att liksom bara... Mm. Hälla upp en 7-Up med is och citron i ett kallt glas i trädgården.
Mm. Och kanske grilla så här kyckling på rotisserie. Har du gjort det någon gång?
Nej, men det kanske är något som faktiskt den här jag kommer börja med i sommar. Med en fräsch syrlig sallad.
Exakt.
Lite primörer och sen ett uppfriskande glas 7-Up Zero Sugar.
Sista åren när Zero har tagit liksom över marknaden så blir man ju glad varje gång man upptäcker att liksom ens gamla favoriter som 7-Up ändå har varit genom åren. Mm. Bara, ja, det är klart att det finns i Zero också.
Den här smaken är verkligen, alltså jag kopplar den starkt till sommaren och sommaren står framför oss. Så att det är bara att langa in lite 7-Up i kylen och ta dig an sommaren på ett värdigt sätt. Vi hälsar sommaren välkommen och knäpper en 7-Up Zero Sugar. Lyssna bara på det här ljudet.
Vi är den här veckan sponsrade av Pilsner Urquell, våra vänner på Pilsner Urquell.
Ja, de har blivit som en fast punkt för oss ju. Jag framförallt dricker kanske mer Urquell än vad du gör. Men därför är jag extra glad och liksom kunna presentera att under våren så lanserar Pilsner Urquell kortburk på Systembolaget. Den lilla 33an. Och den är kall hela vägen igenom. Och så vidare. Det är en av de fina grejerna med Urquell. Det är också så att om man går på ett Urquell-hak, då har de ofta en certifierad tapster. Som liksom upprätthåller kvaliteten på varje öl som serveras. De går ju då 4 dagars utbildning på bryggeri till pilsen. Där de får detaljerad kunskap om pilsen och Urquell och hur man hanterar det. Jag har ju gått den här kursen. Jag är ju, I'm somewhat of a connoisseur.
Man ska väl skölja glaset innan, va?
Ja.
Och hälla då ölen sen i mitten av skumkronan.
Ja, i mitten av glaset så att det bildas en skumkrona till sista droppen.
Ja, just det. Så är det.
Det som kännetecknar pilsen och Urquell är den gyllene färgen. Det vita krämiga skummet. Den balanserade smaken. Ja. Det är en ljus lager, men den har ju en sofistikerad bäska och karaktär.
Och för att konsumera alkohol så måste man ju vara över 20 år. Och framförallt dricka med måttfullhet.
Det är väldigt viktigt i det här sammanhanget att alla förstår det.
Tack Pilsner Urquell.
Det var så jävla mysigt också med Gotland att jag har ju saknat att laga mat med min mamma.
Ja, just det.
Hon har ju fått sin första spruta så hon är ganska skyddad. Det var typ 3 veckor sedan. Vi var där i påsk. Och vi coronatestade oss när vi kom fram till Gotland. För att liksom vara ännu mer safe. Så att vi kunde liksom umgås på ett sätt som vi inte har gjort på ett år. Och då kunde vi börja laga mat igen och dricka GT tillsammans. Så det var så jävla vackert.
Den där GT:n du lade upp, för fan vad god den ser ut.
Ja, men det var ju någon såhär, Gordons har släppt någon ny såhär, siciliansk citrongin.
Mm, gott.
Och då kan man göra, som det heter, penna all vodka.
Ja, ja.
Fast man kan göra med gin istället.
Ja.
Och det var så jävla mysigt. Mm. Men då kunde man också göra en GT på den. Där man liksom gjorde sån här karamelliserad citron.
Mm.
Så att den blir så här brun och härlig och kladdig. Men man skär av det yttersta lagret.
Mm.
Och har en drink istället. Och så har man basilika, karamelliserad citron, tonic och den här citronginnen. Och bara en stor jävla kub med is. Alltså det var så somrigt och fräscht och gott och friskt. Och åh, det var så jävla vackert.
Ja, vi får lägga upp den igen på, alltså, så vi har den här.
Ja, men också den här ginpastan blev också otrolig. Mm. Alltså det var så jävla jättegård. Mysigt. Och jag använde också en ny panna från Vargen och Tor.
Mm.
Alltså den är så jävla vacker. Den är så här risottopanna. Jag vet inte vad kallar man den,
en traktörpanna.
Är det en traktörpanna?
Ja.
Är det det heter?
Ja, det är det.
Det har jag aldrig haft förut.
Jag har en sån traktörpanna.
Ja.
Jag har inte använt min varinatoren. Jag har inte fått hem den, men nu har jag den. Men jag menar, det verktyget, den pannan är otroligt mycket.
Ja, men den är så jävla fin. Den är stor, en lång och stor. Jag kände bara att här kan jag göra liksom risotto, paella. Jag kan göra såna här härliga pastasåser. Liksom. Mm. För att ofta tycker jag att det är jävligt trevligt att ha mycket yta i pannan när man ska göra en sås.
Och
att man inte bara
har
en gryta liksom som är djup, utan att man...
För om man gör i stekpanna så blir det den här liksom inte lika raka kanter, vilket är liksom lite stökigare. Här liksom blir det som en minikastrull, kan man säga. En låg kastrull är vad det är ju.
Ja, men det var otroligt trevligt att laga den. Och den är snygg som djävulen också. Mm. Den står liksom... Det är så här, vissa när man börjar bli så här, sån jävla liksom matnörd som man ändå har blivit på senaste åren, så är det så här, att ha sina snyggaste grejer framme på spisen som en prydnad. Ja. Så har jag en så här, jag har en Le Creuset röd och sen har jag min Vargen och Tor traktörpanna.
Mm.
De står alltid framme.
Men det är nästan som att den är liksom hamrad på sidorna. Liksom.
Ja.
Alltså typ som när man hackar in, vet du, bambutatuering går till. Man tatuerar sig, då man hackar på ett bamburör in i huden. Så här. Små prickar.
Just det.
Det är samma sak här, att den är väl liksom hamrad med, liksom, med hantverk.
Ja, men det kommer jag ihåg man fick göra i träslöjden också, när man hamrade koppar typ, så det blev lite så här
gropigt. Stil. Ja,
riktigt jävla...
På gränsen till liksom nazism.
Ja,
med morbilia.
Vad heter hans restaurang i Gamla stan?
Eiffel kanske?
Vad säger du?
Eiffel, nej.
Ja.
Är det den?
Har du käkat den någon gång?
Nej.
Nej, det är skitäckligt.
Ja, de
är förlåt, men det är liksom... Det är liksom kött. Jag åt några köttstycke som bara smakade... Alltså det fanns ju typ inga kryddor på vikingatiden.
Nej, men...
Det smakade ju bara kokat kött med... Och sen tror jag det var kanel, typ.
Ja, men de serverade väl mjöd också.
Ja.
Det var väl innan man kunde göra öl, man gjorde mjöd.
Ja.
Så då liksom, det är som att...
Det är fruktansvärt äckligt också.
Det är dumt.
Det finns ju också... Det drack jag nu på Gotland. Jag har min kompis Emil. Hans pappa är liksom dunderexpert på Gotlands dryck.
Mm. Vad är Gotlands dricku?
Gotlands dricku är ju typ gotländ... Nu kommer kanske någon gotländ att skjuta mig. Men det är liksom typ gotländska bönders egna hembränta liksom mjöd.
Mm.
Gotlands dricku, det är gott när man är på stå. Och vår gutar, vår ger och sin går bra stå.
Alltså det är... Jag vet inte fan vad det är i. Men det är ju bara jäst bröte liksom. Mm. Jag vet inte, det är väl havre, jäst havregröt. Jag vet inte, men det smakar ju inte så jävla gott ofta.
Nej.
Och ofta står det i dunkar i liksom köken och bara rumstempererat, ingen kolsyra, brun sörja. Men jag drack en nu på Gotland som faktiskt var ganska trevlig.
Ja.
Och jag tänkte, det är konstigt att inte någon har slagit mynt av Gotlandsdrycku och gör någon sorts hipsterburk på systemet med Gotlandsdrycku.
Mm.
För det skulle kunna få ett genomslag.
Mm.
Det kanske är vi som ska göra det.
Nej.
Men det var också något mer. Fan, det var något mer med Gotland.
Du drack ju kanske den där.
Jo, men då kom jag på ett matminne nämligen.
Mm.
Varför jag också är så här med maten och Gotland. Det är något att när jag var liten så återigen min kompis Emil, vi har växt upp tillsammans där nere i Hamra. Och då för tiden så var det alltid på söndagar så var det helgrillat lamm på menyn och potatisgratäng.
Mm. Mm.
Och då stod Jakob då, som är sonen till krögaren där, som är våran kompis. Han stod alltid hela dagarna och grillade de här stora lammen över en kolbädd. Mm. Liksom 2-3 stora lamm som var uppsatta på liksom järnkors.
Ja.
Jävligt liksom urtidsmänniska.
Ajfur.
Ja. Och så bara penslade de här hela tiden med den här marinaden. Liksom hela tiden. Ja. Bara vände och pensla. Vände och pensla.
Penslar
bara
de också
vitlök, timjan.
Penslar de också med, så här, med en liksom en buketta örter?
Nej. Med en jävla målarpensel.
Ah, okay, för
en grov målarpensel.
För det är också mysigt. Vissa att man doppar liksom ner
som
en så jävla bukett av liksom timjan och rosmarin i den här marinaden, som drar man den över kött. Så det är snyggt.
Alltså. Men han hade någon jävla, liksom, jävla målarpensel. Det var typ färg kvar. Ja. Det är så här, i någon hink, en plasthink.
Caparol.
Men då gick vi där och liksom sprang runt honom och bad om att få bitar. Liksom.
Mm.
Och det kunde vi inte få, för de skulle servera sen. Men vad vi fick var sen, när han hade trancherat bort köttet, då fick vi de här benen och gnaga på. Så vi satt där bakom krogen och gnagde på våra stora lammben som vildhundar. Men då blir det så här, den här ytan på det här helgrillade lammet som är penslad i flera timmar. Mm. Det blir så karamelliserat vitlökigt,
som skinn.
Timjan, alltså, skinn liksom. Som bara, alltså det är jävla gott. Jag liksom fortfarande förnimmar den här smaken.
Mm.
Och varje gång jag äter lamm på Gotland så får jag den där throwback-grejen till den.
Ett
av mina första matminnen, liksom. Nygrillat lamm. Det är
där
så jävla gott.
Liksom börjar upptäcka att fan, det kan vara, här är ju liksom, det, mat är inte bara liksom,
köttbullar och makaroner.
Tvinga i sig mat för att bli mätt, utan mat var också gott första gången på riktigt.
Ja, jag tror att det är absolut viktigaste liksom matminne för att ha fått det här intresset som jag har.
Mm.
Just de jävla köttbenen bakom krogen. Ja, det är,
fan vad mysigt.
Ja, så jävla mysigt. Det är en sån grej som jag skulle vilja lära mig. Alltså just den, att så här, bara äga det och att så här, vi är ju typ, när vi, alltså jag har ju inte ett eget ställe på Gotland, det är min morsa som har och hennes man. Och där är vi ofta 20 pers på middagarna.
Mm.
Att bara någon gång så här, göra det. Mm. Att så här, idag ska jag göra helgrillat lamm. Bygga en sån jävla ställning. Ja. Kolbädd ute i trädgården.
Jag lovar att jag ska bjuda dig på det i sommar.
Ja.
Jag ska göra en sån i sommar.
Ja.
100%.
I'll hold that against you. Nu har du lovat det.
Ja, jag lovar att jag ska göra det. Ja. Det som är grejen med en helgrillad, ett helgrillat lamm är att det är jävligt dyrt att köpa. Men om det är, det är mat till många. Så att man kan ju också gå ihop och liksom, det kostar säkert 3-4 tusen att köpa ett lamm.
Ja.
Men om du är då 10 pers, 15 pers, så blir det inte så mycket på skalle.
Nej.
Men det är också en väldigt trevlig aktivitet en hel dag att ha där.
Och det är så jävla gott. Helvete vad gott det är.
Ja, men tänk vad kul om din dotter och din son som är liksom lite äldre, att de får samma matminne.
Ja. Ja, de måste in i det här nu.
Ja.
Det måste vara slut med köttbullar och makaroner.
Ja. Våra söner.
Ja.
Harry, eller vad han heter. Och din son Viggo.
Mm.
Det ska vi säga, det kan vi ta hand på nu här och nu. Att de ska få de här lammen hela sitt liv.
Ja, det ska de verkligen få. Är du klar med den där rätten?
Ja, men den är ju klar.
Den är klar.
Jag brukar bara, sista jag gör innan jag lägger upp gratängen, att jag liksom drar av timjan. Alltså jag plockar verkligen varje timjanblad.
Ja.
Så man inte får den äckliga grenen med. Och sen så strör jag den liksom över hela gratängen också.
Ah, ja, ja.
Det är väldigt gott till.
Ah.
Ja, alltså det är så vanligt att man garnerar med timjan ju.
Är det?
Alltså folk garnerar alltid med timjan.
Ah. Men,
så får man den där busken.
Ah.
Som är en jävla snår bara.
Ja, och så blir det någon sån tråd.
Ja, vad ska man med den till? Det går inte att äta.
Nej, du ska hacka skiten.
Nej, inte hacka. Jag tycker inte att man ska hacka, för jag tycker inte att de här kvistarna är goda. Man ska plocka.
Nej, men det
bladen.
Är för jobbigt.
Jo, där. Men du ska göra
det. Det är ju Fransén. Sitta och plocka timjan med pinsett.
Men pinsett, men vad fan händer? Det kan vi bara göra.
Jag ska för övrigt äta på Fransén.
Ja, jag hörde det.
Oj, oj, oj.
Jag blir inbjuden också.
Ja.
Tackar nej.
Varför då?
För det är en lunch. Ni ska alltså dricka sprit och äta en 17 rätter på Fransén klockan 12 en onsdag.
Ja, hur ska man annars hinna?
Ja, jag har ett jobb att sköta.
Ja, men man får ta sig tid.
Ja. Jag vet, det ska bli kul att höra hur det är.
Ja, men jag har ju längtat efter det i snart 15 år att äta på Fransén. Nu ska jag äntligen göra det.
Mm, underbart.
Dyrt kommer det bli, som satan.
Ja, men det kommer det bli.
Men det får det vara värt.
Mm.
Hoppas jag. Jag får återkomma med betyg sen.
Ja, men det kommer vara jättegott.
Ja. Jag kan väl passa på då, om vi ändå är på det där spåret, så om vi har veckans krog, då kan jag tipsa om Hamra krog. Nere på Sudret. De har ju en helt och hållet fransk inriktning nu. Ja. Jakob och hans fru som driver det är ju frankofiler. Så det är bara franska viner och fransk bistromat. Och de gör det otroligt bra.
Ja, det är en underbar liten värld, den där lilla... Alltså hela den platsen är ju, har ju... Det är liksom gamla Citroën-bilar som står där.
Ja.
Det är liksom musiken, det är färgerna på liksom fasaderna. Allting.
Ja, och det är så, hela Hamra är också indränkt i koskit. Ja,
hönsskit, va?
Hönsskit och koskit.
Ja.
Alltså det är bara, det luktar ju bara bondgård i hela... Ja. Men det är också, det funkar där.
Ja, men det
är inte liksom, hade man sett på bläck och det hade luktat koskit, så hade man tänkt så här, vad fan är det som pågår? Men här så funkar det på något sätt.
Ja, men det är jävligt gott där också. Ja. Det måste, de är verkligen duktiga på att laga mat också. Det är inte bara en trevlig plats, det är en otroligt bra restaurang.
Ja, det är faktiskt ett underbart ställe.
Så dit ska ni åka om ni kommer till Gotland.
Ja.
Jävla mysigt på Gotland på det sättet. Jag är ganska ny där. Jag har inte varit där alls när jag var liten.
Nej.
Jag var ju en Ölandskille när jag var liten.
Ja. Öland är aldrig ens varit på.
Nej, det är en gotlänning. Ja, hatar gotlänningar som säger så.
Ja.
Men det är också fint där. Men skitsamma, jag är ganska ny på ön. Jag har varit där 4 somrar i rad nu.
Ja.
Och det är någonting på Sudret att man upptäcker hela tiden nya platser.
Mm.
Det finns ju så oändligt många små vikar som går in. Liksom. Det är den här halvön som Sudret utgör. Det är ju väldigt, så här, väldigt mycket små vikar som man liksom bara upptäcker. Man går ner på en väg och så bara vatten, och så är det en hel bara breder ut sig i stora fält.
Ja.
Och så tänker man, det här känns som att det borde vara exploaterat. Men jag har upptäckt en sån plats nu till exempel. Som bara gick ner på en grusväg 100 meter från vårt hus.
Ja.
Som jag inte tänkte. Den ser inte ut att vara någonting.
Nej.
Och sen så går man ner 100 meter från den vägen, och sen så är det såna här stenmurar som är liksom 1,5 meter höga i 2 kilometer, som bara leder ner till en stor kohage. Går man igenom den, sen så är det liksom stora jävla vidder bara med vatten på båda sidor om sig.
Ja.
Och liksom den här lite savanniga känslan som finns där nere, med något ensamt träd som står där och liksom och bara blåser.
Ja, det är vackert.
Ja, men då fan, det här ligger runt hörnet, så går man till nästa vik och så är det samma sak där.
Ja.
Det är ju det är en plats man ska vara på för att få ro.
Vi gjorde ju när vi var små, vi såg Stand By Me kanske, du vet, så här en gång i veckan när vi var små, för att den var så jävla bra. Man var så jävla sugen på det äventyret, det där liksom pojkäventyret som de gör i Stand By Me. Och man vill liksom på något sätt uppleva samma sak, lite så här mysläskigt. Det är ju mörk historia, Stand By Me, att de letar efter ett lik.
Oh ja.
Ett pojklik liksom. Men det fanns något med äventyret där, att de ger sig iväg med bara... vad heter det? Sovsäckar på ryggen liksom, och några mackor i ryggen. Och vi bestämde oss för att göra det där när vi var 12-13, så vi gick Sudret runt.
Oj.
Jag och några till. Och att våra föräldrar lät oss göra det. Det var ju liksom, det fanns inte mobiltelefoner heller.
Nej.
Det var så här, ni kommer komma fram till Bursvik om 3 dagar.
Ja.
Have fun liksom. Ja. Och vi hade tält och vi skulle gå strandvägen hela vägen runt Storsudret. Det tar ju 2-3 dagar.
Ja.
Men det infann sig ju aldrig någon riktig Stand By Me-upplevelse.
Nej.
Det var ju mest bara jävligt kallt och jävligt jobbigt. Men det var ett fint minne. Men det är ju också så här, om man går strandvägen, det finns otroligt många smultronställen. Men så är ju hela jävla Gotland.
Ja, jag vet. Men man blir ju lite lokalpatriotisk där nere.
Ja.
Vi som, du och jag som är nere på Södra, vi brukar ju säga att alla på norra är liksom lite nyrika.
Ja.
Och lite liksom så här Täby, mellanchef-människor.
Ja.
Södra är lite mer kulturmänniskor.
Ja, södra, på ett sätt så är ju Gotland, hela Gotland är ju på ett sätt vidrigt på det sättet att det är extremt mycket Stockholms media, kulturmänniskor.
Men vi får ju,
som vi är en del av.
Vi får embracea det. Ja, vi vet ju att så är det.
Så är det, och vi är en del av det, och vi skäms.
Och älskar.
Och älskar det på samma gång.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Jag har ett veckans hack,
ja.
Som inte...
Fan, jag har också ett veckans hack.
Vad kul, har vi två hack den här veckan. Fan vad mysigt.
Ja.
För att
mitt är jättekort.
Mitt med. Två korta. Jag har inte testat det själv än. Utan jag såg det här klippet på... Jag följer nämligen en hashtag. Det är skönt. Man kan ju följa hashtags på Instagram. Det är ju skönt. Slipper man följa en massa konton. Man kan följa en hashtag. Jag vet ju att i en hashtag kan jag lägga upp bara saker som jag vill veta någonting om. Och då är det då Kitchen Hacks. Som är själva taggen. Och då var det någon kille som la upp att han hällde på soja på en rätt. Och en klassisk kikkoman-soja som är den här konformade med den röda lilla hatten. Den har ju två hål på varsin sida ju. Man häller ut så. Men när man alltid häller på soja så, häller på, och sen så kan man, drar man upp den, då liksom blir det som en liten, alltså en liten stråle som ofta man slinter lite med, och sen så kommer det utanför. Och
så blir också flaskan kladdig.
Ja, men det där, du vet exakt det där. Men då visar han att man håller häller på sin soja, men så sätter man bara fingret för andra sidan av hålet. Stoppar allting. Och stoppar ju strålen. Och sen så vänder man upp flaskan igen. Och sen så har man fått exakt så mycket soja man vill ha. Istället för att man ska liksom hälla där. Och så kommer det liksom en halv tesked extra. Som också slinter.
Okej.
Fattar du grejen?
Ja, jag fattar. Jag fattar. Vidrigt att tänka sig att folk gör så på sushi-ställen däremot. Jag vill inte ha deras äckliga tummar i min soja. Det får du göra på din soja hemma, Niklas. Det får du inte göra på... Det här har att göra med din dubbeldippkultur.
Men vadå? Det är ingen fara.
Jo, men vadå? Alltså, om du sitter på Matsu på Hornsgatan och häller på soja och du ska börja kladda med din äckliga liksom rövtumme på den publika sojaflaskan, det får du inte göra.
Okej. Nej, det kanske man inte får. Men gör det hemma då.
Ja, gör det hemma. Tvätta händerna innan.
Nej, vad fan.
Nej, men det är ju inte... Det är samma sak jag tänker på när man tar sugrör. Jag vet inte om det finns kvar nu, men när man tar sugrör vid ketchupen på McDonald's eller Max. Och det är sugrör utan papper runt. Och alla stoppar ner sina gräver efter sugrören med sina händer. Kanske jag som har basilskräck, men jag tycker att det är nasty. Alltså. Framförallt så här, klockan 3 på Max, T-centralen. Och någon bara står och tar de här orangea sugrör med sina liksom festhänder.
Ja, nej, det är inte så fräscht.
Nej.
Men man stoppar inte sojan. Alltså det är inte själva sojan man stoppar med fingret, utan det är hålet på andra sidan. Så att...
Vadå hålet på andra sidan?
Ja, men det är det vi kanske... Alltså, jag tror du kanske hade missuppfattat lite.
Jag tror du stoppade sojan med din tumme för hålet. Du stoppade din tumme för hålet på sojan.
Nej, alltså så här. På en kikkoman.
Ja.
Soja. På den röda toppen. Så finns det
två
hål.
Ja.
Man häller så. Och så kommer sojan ut. Så
finns nu visar det... Niklas på Nocco-burkar. Ja. Fattar fortfarande ingenting.
Häller ut sojan. Och sen på andra sidan, så finns det andra hålet. Då stoppar jag liksom luftflödet som gör att det rinner. Och när jag gör det, då stannar sojan här under.
Aha. Ja, det blir någon sorts tryckgrej. Ja.
Exakt. Man stoppar liksom luft genom flödet, vilket gör att sojan också stoppar.
Ja.
Så att den sen vänder tillbaka den.
Ja, men ditt äckliga runkfinger har ändå varit på sojaburken. Så ta bort det därifrån bara.
Okej, ja.
Bra, mitt hack. Det har jag sett, det såg jag på Benjamins.
Ja.
Det var någon kock där, årets kockkille. Så han verkar superduktig, men han gjorde pizza. Och jag har problem, jag gör ofta hemma pizza. Och då köper man sån här deg, färdig deg. Och sen så gräddar man den, men den blir aldrig krispig i botten. Det blir som, för att man har inte en sån här pizzasten som väger 200 kilo som man ska sätta in och förvärma. Men han gjorde en enkel grej bara, att han vände upp och ner på en plåt och satte in från början.
Ja.
Mitt i ugnen. Och lät den bli pissvarm.
Mm, på 300 grader bara. Ja. Varmt
och sen när man är klar och sätter in pizzan så sätter man den på plåten.
Aha.
Ja, och det här gjorde, igår gjorde Lisa middag till mig, gjorde en löjromspizza. Otroligt gott. Och då använde vi det hacket och det blev så jävla krispig fin botten.
Det där var bra tycker jag.
Det är ett bra hack.
Det där gillar jag.
För att liksom få lite jävla, att inte pizzan ska bli sladdrig när man gör den hemma. Så värm på plåten, vänd den upp och ner så att den liksom botten uppåt. För då blir det någon sorts värme.
Ja, lite
blir...
halvsten liksom. Ja, samma grej ju. Men det gäller att man, måste man vara ganska snabb då eller? Så att det inte hinner kylas ner, tänker jag.
Ja, man får vara snabb. Ha? Man får vara snabb. Man kan ju, om man är lite hardcore så kan man ju bara så här köra in. Baka ju pizzan på ett bakplåtspapper.
Ja.
Och sen bara rätt in på den där. Boom.
Ja.
Jävligt gott för övrigt.
Det där gäller jag.
Med Leirons pizza.
Ja, fan vad gott det
är. Otroligt gott det är.
Pizza, är man lite klar med den napolitanska pizzan?
Ja... Ja, det, på något sätt har vi gått lite inflation på den ändå. Det är liksom väldigt mycket kant.
Om man äter en napolitansk pizza på ett ställe där de kanske inte är så duktiga på det, så blir det ofta mycket, mycket kant. Och sen så hamnar allting i mitten. Så att jag gillar att äta pizza med händerna. Jag gillar att kunna ta liksom en slice.
Ja.
Och det kan man inte göra då, för då viks liksom, det är för mycket, mycket grejer i mitten.
Ja.
Så att degen liksom bara viker sig.
Ja. Ja, jag håller med. Det är någon sorts återgång till liksom fulpizzan då.
Ja, alltså, en riktigt jävla svettig syrian frisbee. Jag har inte det är inte de har det är
får
bättre.
Man, får man säga syrian frisbee, Niklas?
Det vet jag inte, men jag sa det.
Ja, ja, jag gillar ordet. Ja, men någon sorts kombination är väl att föredra. Det finns ibland när man ser så här napolitansk pizza på Instagram, så är det någon sorts tävling i vem som kan ha mest bubblig storkant. Ja. Till slut är det bara en så här grop i mitten och sen stora
och så luft på sidorna.
Luft på sidorna. Det är inte heller bra.
Nej. Men två hacks som var rätt snabba och rätt så enkla tycker jag.
Ja, jag tycker det var bra.
Min mamma har ju fått utstå en hel del veckans äckel grejer.
Ja.
Det är allt från kexvälling till, ja, du vet, korven, juicen.
Ja.
Ja, men hon har också skapat bra grejer för mig.
Mm.
Matminnen som är tvärtom för veckans äckel.
Ja.
Alltså alla var alltid hemma hos oss när vi var små.
Ja.
På vår gata liksom, så kom alla, alltid 5-6 kompisar hos oss. Och då hade hon, inte varje fredag, men många fredagar, så hade hon McMamas.
Aha.
Som hon kallade det.
Ja. Where is this going? Ja, det låter, men det är bra. Härligt. Ja.
Och då vet du, bjöd hon in alla liksom grannungar. Och sen så gjorde hon liksom en McDonald's. För alla.
Mm.
Och så hade vi liksom, alltså stekte hon bara, det var ju ful puckar liksom.
Mm.
Alltså såklart.
Ja.
Men hon gjorde alltid med stekt ägg på hamburgaren.
Mm.
Det är ganska gott. Jag har testat det en gång.
Ja.
Ja, och det var ju så nytt för oss alla, oss barn. Liksom det här med att kunna ha ägg på hamburgare.
Uh-huh.
Så jag vet att många av alla de här barnen, mina kompisar, de har liksom, de minns det här som väldigt fint.
Uh-huh.
Att var mamma då som visade dem att det var så gott med stekt ägg på hamburgare.
Uh-huh.
Som de sen har tagit vidare. Så att hon har ändå gjort någonting bra, även om det inte låter jättegott.
Ja, men det är omen fan. Det låter så här frukost, brunch, mysigt.
Mm. Riktigt sladdriga pommes frites från ugnen.
Brända kanter och sladdriga i mitten.
Ja, det kan vara gott också. Jag vill bara säga att hon har också gjort saker som har gjort mig gott.
Ja, jag någon gång vill jag liksom komma hem på McMamas i Nyköping.
Hon brukar till en håll.
Jaha. Ja, då får vi läsa det.
Men jag tycker så här att nu börjar ändå solen komma fram och det blir april och fan dra fram grillen nu. Och testa det här med indirekt värme.
Ja.
Och har man en klotgrill så gör ni då med kol, så gör ni då som Jerka sa. Att man liksom värmer på sin kol på en sida, jättevarmt där. Och sen så har man en helt tom sida där man då använder liksom indirekt.
Yes.
Annars gör ni som jag gjorde. Så att fram med grillen, gör en klassisk jävla potatisgratäng.
Ja.
En klassisk potatisgratäng, ni vet ju hur gott det är. Och dagen efter, då har ni god frukost.
Ja. Skäms inte för att ni gör potatisgratäng.
Nej.
Potatisgratängen ska återupplivas. Den ska upp. Det är det finaste vi har.
Ja. när vi får återtänkt nu, när vi liksom kan, i sommar kan grilla med liksom våra mormödrar och mammor eller vad fan det nu är, att då kunna liksom äta riktig mat som, ni har, alltså som är gammal, ja. Som är minnen, som ni har ätit hela sitt liv, och bara dela det med dem och bara bli liksom feta ihop. Jävla gott.
Ja. Ät mer potatisgratäng. Vi hörs nästa vecka. Vi älskar att ni lyssnar. Vi har väldigt mysigt, ja, när vi gör den här podden. Hoppas att ni tycker att det är kul att lyssna.
Puss och kram.
Ställ fram grillen.
Puss och kram.
Puss och kram. Gotlands drickor, det är gott när man är tåstå. Och vår gutar, vår ger och sin går bråstå. Nice jätte i nej, oh hellej, får det trojsta ro. Gotlands drickor ger så gott när man är tåstå. Ut i skogen där hugar vår Einar, så att lagen han inte förklinar. Men jag tror att det viktigaste av allt är när man står ut i Köln och Germante. Gotlands drickor är gott när man är tåstå.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.